Ja, jag hälsar dig välkommen. Jag vill idag ta upp någonting som hör vår tid till. Och det handlar om att vi genom bibelordet förstår att vi lever i en mycket ond tid. Det har ju under tider som gången har varit så har det böljat upp och ner i frågan om vad människor hittar på och vill styra. Varför har vi krig i vår tid? Och det har förekommit ända sedan människan vandrade på orättfärdighetens väg. Så har hon skapat konflikter och krig. Det är ju någonting som avslöjar vad människan bär i sitt väsen. Som vill ha makt, inflytande. Hon vill styra över människorna. Hon vill ha människorna som en maktbricka i sitt maktspel. Och gör allt för att kunna utöva sin makt över människorna. Vi kan också summera ihop vad den här världen representerar. Och då handlar det om att det är någonting som står i konflikt med Gudsriket. Vi har ju Bibelns klara besked på vad det många gånger innebär för människor att inte bara jaka med i allting, säga ja till olika ting som står i strid med vad som är Guds vilja. Och därför så har vi det här ordet protestant. Man protesterar emot någonting. Så är det faktiskt också för det folk som vill strida för Guds sak. Att det är inte bara frågan man tar ett avstånd, man protesterar emot också ting. För att på det viset följa uppmaningen som Paulus ger i Efesierbrevet att vi ska avslöja mörkrets gärningar. Och det är stort att veta att den som kämpar för det ljus som Gud uppenbarar, att kämpa för det innebär att man kommer att få erfara att avslöja mörkrets gärningar, avslöja vad som ligger bakom de maktkonstellationer som vi möter här i tiden. Det finns väldigt många ting som rör sig i det fördolda som egentligen inte är uppenbart för människor. Och det beror på också att man är förblindad, till och med det Guds folk kan vara förblindat, förstår inte sin tid, förstår inte vad som lurar bakom hörnet. Men Gud sänder sitt ljus och sin uppenbarelse för att avslöja det som måste avslöjas. För det är ett sätt för Gud att frälsa oss här i tiden. Att vi befrias ifrån det som hör ihop med denna världsordningens ondska och utveckling. Det är väldigt lätt för den som inte står på Guds ords grund att fångas med. Och det kan ske väldigt obemärkt faktiskt. Man märker inte, man är förblindad, man har inte uppenbarelsens ljus över farorna. Men Gud ger, ära vare hans underbara namn, uppenbarelse till i vår räddning så att vi inte ger oss in i djävulens snaror. Ja, det finns många underbara exempel i Bibeln, människor som har stått i vått och torrt. Var än det har kostat, därför att man har någonting att falla tillbaka. Man är inte sådan att, som man brukar säga, ta mig här och sätt mig där, utan det har varit människor rakryggade och har en historia, en upplevelse med på färden, där man vet att välja rätt. Jag tänker till exempel på Daniels boken. Den avslöjar för oss kampen för det som gällde liv eller död. Därför att förnekar man sin tro, då väljer man naturligtvis dödens väg. Men det skapar friskhet, sundhet att träda upp för Guds rikes sanningar. Så var det med tre ynglingar som vi läser om i Danielsboken, Sadrak, Mesak och Abednego. De ställdes inför ett mycket svårt prov. Och de räknade med att det kunde sluta med döden. Men de tog det i beräkning. Vad som var kännetecknande, det var ju detta att det fanns en fasthet som inte räknade med om det blir si eller så, utan man står fast vid ordet. Dessa tre ynglingar, de hade någonting med sig i bagaget som övertygade dem hur de skulle handla i en svår situation. Ja, vi känner ju till Nebukadnessar, konungen i Babel. Han var angelägen om att få styrning på det hela. Och han hade också ondskefulla medarbetare som inte hade ett gott öga till judarna. Men så hände detta då att man uppeggar Nebukadnessar, så han ställer upp en bildstod. Och den var ganska stor, kunde ses vida omkring av människorna, och alla befalldes att böja knä för den. Men det gick rakt emot dessa ynglingars tro och uppfattning. Så de böjde inte. Och vi kan tänka oss den situationen, att så stora skaror av människor faller ner och tillbeder när signalen ges att man ska göra det. Men de står rakt upp och ner utan att böja knä. Detta orsakade uppståndelsen naturligtvis. Så man hade ju också beslutat att den som inte böjer knä ska kastas i den brinnande ugnen. Men dessa ynglingar fick vara med att förmedla ett vittnesbörd om sin Gud. Men Nebukadnessar säger ju så här efter det att de har överlevt den brinnande ungen, att Nebukadnessar, han hov upp sin röst och sade: lovat var det Sadrak, Mesak och Abednegos Gud, som har sänt sin ängel och räddat sina tjänare, vilka så förtröstade på honom att de överträdde konungens befallning och vågade sina liv för att icke nödgas styrka och tillbedja någon annan gud än sin egen gud. De hade sin egen gud med sig. De visste vilket folk de tillhörde. De visste vad som var deras ursprung. Och det hade de tagit vara på och ägde då alltså en tro som stod i provet stund. Det var ju så likadant med Daniel. Han bröt emot en befallning. Och där kom vi in på ett mycket intressant område. Och då tänker vi naturligtvis på Jesus som... Man säger så här. Med tanke på vår tid. Rätten att stå utanför. Då hela vår tid handlar om att man ska stå med för att dela på kakan. Och man ska organisera det så att alla ska följa. Som på en given signal så ska man handla. Men Jesus, han var utgången från sin fader. Och han kom för att stå helt med Gud i tiden. Han ville inte infångas av någonting vi känner till. Och det som vi ofta har kommit till att nämna här i den här närradioprogrammen. Som det som jag har haft och även andra. Att Jesus böjde sig aldrig för djävulens frestelse. Han stod utanför erbjudanden. Den här världen har erbjudanden till att om du gör sig eller så, så ska du få det och det. Och då ska det bli frid och salighet. Men detta är ett bedrägeri. Men Jesus kom ju som ett exempel för att stå utanför. Han ville inte fångas upp av något maktblock, vare sig det gällde det politiska, det militära, kejsarkulten eller ja, vad än du kan nämna. I den tiden så stod han helt utanför. Detta var det som var det stora nederlaget för fienden. Därför att Jesus kom som segrare för att segra. Han stod på den segrande sidan och förblev detta i detta, därför att han omsatte också detta i handling i sitt liv. Att i allt göra Guds vilja. Och göra efter vad han såg fadern uppenbara för honom under vandringens gång och vann fullkomlig seger. Det finns många vittnesbörd i Bibeln om människor som har stått helt för Gud. Jag ska hänvisa till ett vittne, blodsvittne. Som vi finner i det andra kapitlet i Uppenbarelseboken. Och det handlar om Antipas. Det är intressant vad det namnet betyder. Det betyder både en som är emot allt. Eller en som är emot alla. Enligt gammal svensk kyrkobibel så finns det. Hittar man den förklaringen, en som är emot alla, eller en som är emot alla, det betyder Antipas. Antipas, han var församlingsföreståndare, om man kallade det på den tiden för biskop. Och han var som sagt emot allt. Men varför? Jo, därför att han bodde där som Jesus säger och påpekar att han är där djävulen har sin tron, sin synagoga. Och det var en fruktansvärd företeelse som försiggick i den här staden Pergamus. För vi får det här vittnesbördet i sändebrev till Pergamus om Antipas. Det trogna vittnet som fick ge sitt liv. Och det var så visst så fruktansvärt att man brände honom. Röts. Blev instängd i en koppargestalt. Ja, det där kan vi hitta i upplysning. Att titta olika ordböcker och uppslagsböcker. Men så titta också i kärnbibeln. Och jag ska be hjälp att läsa om förhållanden i Pergamus och om Antipas, hans, den Guds trogne vittne. Får du läsa vad som kärnbibeln talar om det här?
Ja, det står om Pergamus att det betyder äktenskap eller upphöjd och att det var den liberala församlingen. Och när Johannes skriver detta brev har Pergamon varit huvudstad för mindre Asien i 300 år och den är känd för uppfinningen av pergamentet som har fått sitt namn ifrån staden. Materialet bereddes av djurhudar och blev det konkurrerande skrivmaterialet till det tidigare i Egypten använda papyrus. Staden var inflytelserik med världens då näst största bibliotek och den grekiska historikern Plutarchus skriver att det innehöll 200 000 titlar. I Pergamon tillbads många gudar, bland annat den största grekiska guden Zeus och läkekonstens gud Asklepios vars symbol var ormen. Många vallfärdade hit för att övernatta i Asklepios-templet där man fick sova bland ormar som ansågs tala i drömmar som de okulta prästerna sen tolkade. Så står det så här. Skriv följande till församlingen Pergamons budbärare, det vill säga ängel. Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet. Och där inom parentes står det att svärdet, det med två munnar, det skarpa. Guds ord från hans mun är den ena sidan och när vi med vår mun talar Guds ord är det den andra sidan av svärdet. Och ja, jag ser var du bor, en plats där Satan har sin tron. Ändå håller du fast vid mitt namn, det vill säga vägra tillbe och kalla den romerska kejsaren för Gud, utan håller fast vid att Jesus är det. Du har inte förnekat din tro på mig, inte ens i de dagar när Antipas, mitt trogna vittne, dödades. Fick lida martyrdöden hos er i er stad där Satan bor. Och då står det inom parentes, på altaret i Pergamon offrade man till alla tänkbara avgudar och främst av dem var den största grekiska guden Zeus. Hans altare fanns centralt och det är antagligen det som refereras till som Satans tron. Det var här pastorn i församlingen Antipas hade fått lida martyrdöden då han vägrat tillbe kejsaren. Enligt legenden hade han bundits inuti en kopparoxe och bränts ihjäl under okult tillbedjan omkring 92 efter Kristus. Ett par år innan Johannes skrev detta brev. Detta altare hittades i slutet på 1800-talet av tyska arkeologer och det fördes till Berlin, där det restaurerades och byggdes upp på Pergamonmuseet. Och så fortsätter det. Men något har jag emot dig, att du hos dig har några som håller sig till Biliams undervisning. Han som lärde Balak att gillra en fälla för israeliterna så att de åt offerkött och bedrev otukt. Så har du också hos dig sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Omvänd dig, förändra ditt sätt att tänka och agera, menas det. Om inte kommer jag snart till dig och strider mot dem, alltså som var lika Biliam och höll sig till Nikolaiternas lära, med min muns svärd. Du som har ett, inom parentes, andligt öra. Lyssna på vad anden säger till församlingarna. Den som vinner seger ska jag ge av det dolda mannat och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Och då står det att en vit sten användes i de romerska domstolarna och betydde icke skyldig. Även inom sporten användes en vit sten som segerpris och vinnaren fick en vit sten med sitt namn. Det kan vara Guds namn eller mottagarens. Oavsett är betydelsen att den som tror äger något som bara han har fått. Mm. Så långt den här.
Ja.
Ja.
De hade ormen som symbol.
Mm.
Ja, inom parentes är det intressant därför apotek har ju den symbolen, en orm.
Mm.
Men här var det ju frågan om att man var inne i en fruktansvärd tillbedjan. Och det var ju också kejsarkulten som på ett särskilt sätt utövades i Pergamus. Det var ju först ett fritt land, men den gick in sen i Romarriket. Och den här platsen blev föremål för folkvandring upp till de här olika templen som fanns där. Och där det bedrevs fruktansvärda styggelser. Men vi har detta underbara vittnesbörd om Antipas. Han böjde sig inte för någonting. Och därför fick han lida martyrdöden. Han var så obekväm att man måste göra sig av med honom. Och det är väl så, ska vi stå för Guds ord här i tiden, då blir vi obekväma. Om man tänker på vår tids utveckling, där också en bild stod där rest för att man ska tillbedja. Om man tänker på vår tid, den här moderna tiden, som liknas vid Noas tid, som också var en speciell tid med tanke på den kultur som rådde då. Då är det ju frågan om att man ska tillbedja. Och det är väl inte främmande att man upplever att ska man gå in i dessa stora affärer idag, så är det någonting som kommer människor i henryckning för att tillbedja mammon, och det blir rena mammons tempel. Ja, det var ju en förkunnare bland oss som är hemma hos Herren nu. Han vägrade gå in i dessa tempel. Mammons tempel. Det finns mycket annat. Det finns naturligtvis idag mycket som tyder på att vi går mer och mer in i ett kontrollsamhälle. Ja, det till exempel finns många ting som sker i vårt samhälle. Och vad sker med barnen i skolan? Det är ju en fruktansvärd hjärntvätt. Och att man ska ha barnen redan, som det är nu, då är det obligatoriskt med ifrån 6 år. Men det finns planer på att det ska ske tidigare. Föräldrarrollen upphör, och det ser man som en belastning. Då Bibeln säger någonting helt annat om familjen. Det är alltså upplösande krafter. Och var en uppmanas att följa med den här utvecklingen. Man förvånas över att det inte finns mera pustet. Det som är protesterar i vår tid, i de kristna leden. Utan man är lust och lojal. Man har fallit i vala. Man är drogad av antipati. Och så vidare. Och det är klart att det är ett sätt för fienden att neutralisera de som är en fara för detta system i vår tid. Och så till sist här måste vi ju tänka så här, att vi närmar oss då, det ska ske en tillbedjan. Precis som på den tiden när Antipas levde, det var att den som inte tillbad kejsaren som Gud, han blev utfryst och förföljd. Och vi upplever den här tiden också att det handlar om att man ska i tanke och handling informas i detta antikristliga utveckling i vår tid. Det ser vi tydligt, mer och mer tar form för att det ska sedan gå upp i en person som är en person. Antikrist är en person alltså. Och han kommer att berundras, han kommer ta emot som en messias. Det är väl kanske så att han kommer att ställa mycket till rätta. Han kommer att ordna fred i Mellanöstern. Och han kommer att ta hand om det kaos som råder bland människan. Men det är en falsk messias. Men vi måste vara utanför lägret med Jesus. Och då som vi sjunger i en sång, utanför lägret må hela bruderskaran stå. Och då är vi fri att gå. Det är bara några tankar om det allvarliga läge vi lever i och uppmuntra var och en att vara en sann protestant i tiden. Och göra som Sadrak, Mesak, Abednego. Vi böjer inte knä för bildstoden. Gud välsigna dig som har lyssnat, och vi önskar dig allt gott och på återhörande.